Vid vilken ålder kan man sluta motionera? Simon Carlson kommer att visa oss vikten av aktivitet, särskilt när man åldras. Stefan har ett konditionstest att visa oss. Per DeLange tittar i det synliga mörkret, depression. Och jag ska laga en fantastisk dubbelt bakad potatisrätt. Allt detta i denna veckas Lifestyle Talk. Det är accepterat att när man blir äldre så blir man svagare. Så är det bara. Men finns det något som man kan göra för att fördröja processen? Idag ska vi prata med Simon Carlson, en sjukgymnast, om fysisk aktivitet och åldrande. Simon, finns det några fördelar med träning eller motion för de äldre?
Absolut. Man har sett inom mycket forskning och man ser, förr i tiden trodde man bland annat att äldre skulle undvika att träna. Men man har sett nu att äldre mår väldigt bra av träning och det är framförallt två saker som jag vill lyfta fram. Mm. Den första handlar om konditionsträning, att man styrker då hjärtat. Mm. Man vet att perfekt hälsa är beroende av perfekt cirkulation. Så att all träning som är konditionshöjande, man får upp pulsen, man får flås som raskare promenader, som cykling, simning, där man får pulsen att höja så att säga, är väldigt viktigt för hälsan. Mm. Sen är det något också med styrkan. Äldre tenderar till att förlora styrkan. Mm. Framförallt i ben och armar. Mm. Och det kan leda till att man lättare faller, bryter benen och går ner i hälsa väldigt raskt. Så att ha styrkan är också väldigt viktigt för äldre.
Har du någon exempel du kunde visa oss?
Ja, som sjukgymnast träffar jag många patienter och en av de allra vanligaste övningar jag ger dem är just att träna lårmuskulaturen då, för att stärka upp balans, styrka och förhindra fall. Mm-hmm. Och det är benböj väldigt enkelt, att man står axelbrett, rak rygg, armarna fram. Mm-hmm. Man böjer sig långsamt ner och går lite snabbare upp. Okay. Man kan gärna ha en stol bakom sig. Man böjer sig ner, sätter sig på stolen och går snabbare upp.
Okay.
Det här styrker upp lårmuskulaturen väldigt effektivt och förhindrar då fall ofta.
Okay.
Så gör man 10 sådana om dagen är ett bra sätt för äldre att kunna förhindra att gå ner för mycket i styrka.
Mm-hmm. Nu ska jag fråga, när är det för sent att börja träna?
Ja, det är väl när man slutar andas ska jag väl säga då.
Okej.
Nej, men det är ju så att det är aldrig för sent. Så länge man andas över liv så är träning något som är positivt och man kan alltid förbättras.
Okej.
Man har gjort vissa studier, man har sett en studie kollade på män i 60-72 års ålder. Mm. Där de fick styrketräna 3 gånger i veckan under 3 månaders tid. Mm. Och man såg då en förbättring av deras benmuskulatur mellan 2-3 gånger. Att de blev 2-3 gånger så stark.
Okay.
Och var ofta starkare än kontorsarbetande män i 25-årsåldern.
Wow.
Så att man ser att man inte bara kan bli stark utan väldigt stark då vid hög ålder.
Okej. Okay. Man kommer upp till typ 90 års ålder.
Ja, även de som är över 90 år gjorde man en studie på. Man såg då på att de tränade också då 3 gånger i veckan. Aha. Under 2 månaders tid. Mm-hmm. Och man såg att många av dem då gick till att kunna sluta använda stöd, alltså rollator eller kryckor, och kunna gå utan stöd. Mm-hmm. De förbättrade koordination, de förbättrade balans och blev starkare också. Så att man ser även de som är 90 plus har en stor effekt av träning.
Så det vill säga att det förbättrar livskvalitet och ger mer självständighet när man tränar, även när man är uppe i den här höga äldre?
Absolut, och man kan då förhindra, man kan klara sig själv längre i hemmet och få en högre livskvalitet och undvika fall. Ja. Så att det är väldigt viktigt för just äldre att träna.
Okej, okay. Har du någon exempel på någon som har börjat träna när de är äldre?
Ja, jag tänkte jag ville nämna om en kvinna som heter Hulda Crooks.
Okay.
Som är en fantastisk historia. Hon var en äldre dam vid 64 års ålder vid väldigt dålig hälsa. Mm. Hennes man dog då och hon beslöt att jag måste förändra min livsstil. Mm. Så hon började promenera. Hon var väldigt dålig hälsa men hon gick 5-10 minuter om dagen. Efter några veckors tid började hon gå 15-20 minuter. Efter någon månad så gick hon en timme utan problem. Mm. Och hon tyckte att det här var inte roligt tillräckligt. Så hon tänkte att jag gör något annat. Så hon började bestiga berg.
Okay.
Och efter ett tag så var inte det nog utan hon började jogga upp för bergen.
Okej. Okay.
Och hon har blivit världskänd över att ha bestigit den högsta toppen i Kalifornien 23 gånger, som är en topp på närmare 4-5 000 meter högt.
Okay.
Hon har varit i Japan och bestigit det högsta berget där.
Okay.
Hon har även världsrekordet faktiskt för damer eller seniorer mellan 80-85 års ålder på 1500 meter. Och kan du gissa vilken tid hon har på 1500 meter?
Nej,
för seniorer?
Ingen aning.
Ingen aning. Det är faktiskt 10 minuter och 57 sekunder.
Okay.
Så att, är det någon där hemma som är intresserad av att testa, som är över 80 år, så skulle jag rekommendera att testa vad du springer eller går en och en halv kilometer på och se om du är snabbare än Hulda Kroos. En vanlig dag för Hulda bestod i att vid 80 års ålder att gå upp klockan 5:30 på morgonen, att springa eller jogga en och en halv kilometer, gå en och en halv kilometer tillbaks, göra lite styrkeövningar, arbeta i trädgården och sen starta sin dag. Det var en normal dag för Hulda Kroos i 82 års ålder.
Okay.
Så hon är verkligen ett praktexempel på hur man vid en hög ålder kan börja träna och få väldigt stora effekter av det.
Så det är inte för sent, det är aldrig för sent?
Det är aldrig så för sent. Så länge man andas, så ska jag säga att börja motionera och öka successivt, så får man stora effekter.
Tack så mycket, Simon. Simon har delat med sig om vikten av motion, särskilt för de som är äldre. Men vi behöver inte vänta tills det med att komma igång. Låt oss se vad Stefan har förberett för oss.
Har du någon gång velat testa din kondition? Det finns många olika sätt att göra det på och jag har själv gjort många olika tester. Men jag har också jobbat med andra och testat deras kondition. Det vanligaste och enklaste sättet är att testa på en stationär cykel. Där kan du mäta din puls, hur mycket effekt du producerar och du får då fram ett värde som man kan räkna ut via, med hjälp av din ålder, vikt och puls och hur mycket effekt du hade. Då får man då fram ett värde på hur bra kondition du har helt enkelt och hur du ligger i förhållande till din åldersgrupp. Om du ligger under eller över medel eller om du ligger där du ska ligga för att ha en god hälsa. Här ser vi ett test genomföras på en cross trainer. Här kan vi då inte mäta motståndet exakt och få fram ett värde som går att jämföra med de tabeller som finns framtagna. Men vi kan skriva upp värdet som vi får fram här och sedan träna en period och göra testet igen för att se om konditionen har blivit bättre och om träningen har gett det resultat som vi vill uppnå. Och testet genomförs på samma sätt som om det hade varit en cykel. Så ett test då. Det går till så här att man, som Ida gör nu, att man värmer upp ungefär 10 minuter. Sen kör man intervaller i olika steg. Man vill försöka få 2-3 olika intervaller i alla fall. När man börjar på en lite enklare belastning, sen ökar man belastningen för varje intervall.
Har man paus emellan eller?
Ja, man har bara en kort paus.
Okay.
Sen för att kolla då av de värdena som du har haft under intervallen.
Aha.
Och det är just då vilken belastning det har varit om vi hade kunnat mäta det. Men här blir det pulsen framförallt då. Och sen höjer man belastningen och så tar man puls på den. Och sen räknar man även in din upplevda ansträngning efter en viss skala.
Okay.
Så på det sättet kan man ju se hur konditionen är helt enkelt.
Mm-hmm.
Så man börjar med en intervall på 4 minuter och efter uppvärmningen.
Mm-hmm.
Och då i slutet av den 4 minuten så kollar man av puls och det här, alla de olika värdena. Sen kör man 4 minuter till på en högre belastning.
Okay.
Och sen kanske förhoppningsvis då ytterligare 4 minuter om man orkar.
Ja, då är man slut sen.
Ja.
Men har man kommit upp i maxpuls då eller?
Nej, ett sånt här test är inte tanken att man ska gå max liksom, utan man ska kunna göra, ja, man får ut bra värden ändå.
Okay.
Och så kan man räkna ut vad taket är ändå sen. Och det värdet man, om man har gjort på cykel, då hade man fått ut ett värde som, ja, som är din syreupptagningsförmåga.
Uh-huh.
Och det är ett väldigt bra mått på vilken bra kondition man har helt enkelt.
Precis.
Mm. Så de här testerna, ja, man kan göra det själv lite grann. Men enklast är om man kanske tar hjälp av någon som...
Får hjälp av att mäta puls.
Ja, precis. Och kanske någon som har gjort många test innan så att man får ut rätt värden på det. Men det finns många ställen man kan göra det på.
Okay.
Mm.
Bra.
Mm. Så vill du testa konditionen så kan du säkert hitta något i din närhet som något ställe där du kan göra ett sånt test på. Och det kan ju vara en motivation att spara till att träna lite mer. Det var allting för idag. Lycka till med träningen hemma.
Depression kan vara som ett svart hål eller det synliga mörkret. Per de Lange ska hantera detta svåra ämne nu. Under tiden kommer jag att göra mig i ordning för att visa er denna smaskig potatisrätt.
Välkommen tillbaka till Sunnhetsbladets studio. Vi skal se litt nærmere på en spennende artikkel som stod i Sunnhetsbladet for en liten stund siden. Faktisk nummer jeg har vist dere et par ganger nå. Der det Torben Bergland, ung psykiater, leder ved depresjonsavdelingen på Modumbad, ikke så langt unna Hokksund, Hønefoss, det området der. Og han ble intervjuet av Ove S. Berntsen om tema depresjon. Jeg kan jo spørre deg, har du noen gang lidd av depresjon? Har du noen gang opplevd at du var neffer og ikke helt så lyset og opplevd at det var tungt? Mange har skrevet om det. Mange har vært opptatt av det. Winston Churchill snakker om hans svarte hund. Min svarte hund, det var denne daglige, kanskje, depresjonen som kom inn. William Styron, kjent forfatter, snakker om et synlig mørke i sjelen. Han snakker om den svarte sol som plutselig går opp for han. Susan Sontag, depresjon er melankoli minus charmen. Og så kunne jeg fortsette å sitere. Og ganske så mange av disse forskerne og tenkerne og forfatterne har opplevd det på en eller annen måte. Depresjon er manglende evne til å konstruere en fremtid. Man føler at man ikke har det så godt. Og hvis du som sitter og lytter nå skulle ha opplevd det selv også, så er du ikke alene. 20% av oss opplever en skikkelig depresjon minst en gang i livet. Dette viser studier både fra Oslo og USA og flere andre steder. Og, hold deg fast, depresjon ved siden av følelse nedtrykt kan også føre til alvorlige fysiske sykdommer. Vi har i denne serien snakket tidligere om hvordan ulike sykdommer, ulike deler av kroppen kan slå ut andre steder. Hjernen, som i denne sammenhengen er mest utsatt, hjernen som sliter med sine ting, psykiske problemstillinger, følelsesmessige problemstillinger, kan slå ut, og vi merker det jo selvfølgelig i magen. Husker du den gangen da du gjorde noe du ikke skulle ha gjort, og du satt og ventet på at far skulle komme hjem? Hvordan føltes det i magen? Det føltes ganske så ille. Og sånn slår det ut også til mer alvorlige sammenhenger. Depresjon, hvordan skal vi egentlig definere det? Og vi går til Torben Bergland her. Depresjon er preget av et senket stemningsleie. Manglende interesse for og glede over de fleste aktiviteter. Man føler seg trett, tom for energi. Senket konsentrasjon, oppmerksomhet, svekket selvfølelse og selvtillit. Kanskje til og med skyldfølelse og mindreverdighetsfølelse. Negative og pessimistiske tanker om fremtiden. Om seg selv, ja, om alt. Og det kan liksom balle på seg, og det kan bli ganske så ille. Man kan rote seg inn i en virkelig tung depresjon som trenger hjelp. Noen av oss er mer utsatt. Man snakker om mennesker som er mer eller mindre bipolare, som svinger mye opp og ned. Noe mer utsatt enn andre. Men det kan også være ting som skjer. Forhold til jobben, forhold til ektemake, forhold til barna, forhold til nesten hva som helst kan tenne en slik utvikling. Kan vi gjøre noe med det? Ja, der er veldig mye behandling ute og går i dag, og psykologer og psykiatere er flinke, enten de skal snakke deg ut av det, eller de skal medisinere deg ut av det. Og der er ganske så mye materiale på dette feltet. Vi er blitt flinke til det, faglig sterke for å hjelpe mennesker med depresjon. Og ikke minst på den institusjonen da, som Bergland representerer, hvor han arbeider. Hvordan klarer man å hjelpe mennesker å ta disse nye skrittene? Noe av det interessante er ved nettopp den institusjonen. I løpet av noen av de senere årene har det vært en ganske så mye dyp forskning der på effekten av joggeskoa på hjernen. At joggeskoa kan ha en effekt på depresjon, fysisk aktivitet. Så det ikke bare et spørsmål om å snakke deg ut av det, eller få deg ut av det i hjelp av piller. Nei, nå snakker vi rett og slett om å gå deg ut av det. Bevege deg ut av det. Komme deg ut av det på denne måten. Og da snakker vi om bevegelse. Noen har filosofert over at når vi kommer i bevegelse og går tur, så tenker vi klarere. Kroppen kommer liksom i bevegelse, kommer liksom inn i en hvilestatus. Jeg har tatt med meg litt utstyr her fra hagen. Ja, kan det ha noe med helsa å gjøre? Det finnes en herlig studie fra Arkansas Universitet, hvor de satte opp forskjellige former for aktivitet. Jogging, kurvball, forskjellige former for aerobics og egen hage. Man kunne gå i egen hage og hugge litt med sigden, eller grave litt, og rydde i blomsterbeddet eller grønnsaksbeddet. Det ser ut til å ha samme effekten, ja, enda bedre effekt. Og man tror det kan ha noe med at når man jobber i sin egen hage, så produserer man noe, man ser at det nytter. Det er godt å være ute og gå og løpe, ja. Og joggerne snakker jo om en runner's high når de kommer ut. Og de har løpt et lite stykk, så bruser det litt bak i nakken, og så føler de at de kan fly. Det føles så mye bedre. Og nå er det samme enda mer når man så i tillegg ser effekten av det. Jo, jeg kom opp på det fjellet, men at jeg også har fått disse gullrøttene til å vokse nå, den er jo veldig fantastisk å ta med. Psykodynamiske effekter, mellommenneskelige effekter. Ja, det er mange måter å jobbe på dette med. Og for all del, snakk med din primærlege dersom du har problemer i denne sammenhengen. Men samtidig, prøv det ut. Om du våkner på den gale siden en dag, så ta deg en tur rundt hagen, rundt nabolaget eller hvor du helst liker å gå tur. Du vil oppleve det føles lettere etterpå.
Baket potatis er godt, men hør det med baket potatis som er baket två gånger. Låter det interessant? Det er det jeg skal vise i dag. Dette recept lærte jeg meg av en venn, Betsy. Hun anvender ærter og paprika i sine potatiser, men vi skal anvende soltorkede tomater og basilika. Låt meg vise min variant av två gånger baket potatis. Så har vi vår potatis her, og de er redan baket i ugnen. Du kan se at de er baket. De är fortfarande varmt. Det är inte så varmt att jag inte kan hålla i dem, men de är varmt och de måste vara varmt. Så vi ska dela våra potatisar i två. Och göra såna små båtar utav dem. Så har vi delat den. Och det vi gör är att vi tar ut det som är in i potatisen här i skålen. Där. Och vi lägger den här i en skål. Och gör en liten båt. Och det gör vi med den här också. Och så har vi den. Okej. Så tar vi den nästa potatis. Och gör precis detsamma. Och delar den i två. Den här ser väldigt fint och festligt ut. Och det är någonting man kan förbereda dagen innan. Och sen bakar man den andra gången samma dag som man ska äta dem. Och det går väldigt snabbt och smidigt. Så, då har vi vår potatis här. Och då ska vi lägga dem där. Då ska vi lägga till alla de här andra ingredienserna. Men först ska jag lägga i, jag har här lite Oatly creme fraiche eller e-fraiche eller vad det heter. Kommer inte riktigt ihåg, men det är den som Oatly gör som påminner om creme fraiche. Och så har vi också lite ordentlig havregrädde. Och vi gör typ en sorts potatismos med dem här. Så att vi får lite grädde, lite krämighet i våra potatisar. Och så ska vi självklart ha lite salt i dem. Så tar vi det. Och så har jag fryst basilika. Det ger en väldigt god smak. Jag gillar basilika. Som sagt, en vän till mig, hon använder ärtor och paprika. Och det kan man också göra. Bara man får olika färger. Det är det som är viktigt. Jag har lite skivade oliver. Lite marinerade tofu. Och soltorkade tomater. Och vi bara blandar ihop den här. Och sen ska vi sätta det här tillbaka i våra potatisbåtar. Så har vi en väldigt god smet. Så flyttar vi dem här. Sådan. Och vi sätter tillbaka det här smeten i våra båtar. Så. Så ska man sätta dem tillbaka i ugnen så att de får lite färg och att de är genomvarmt. Om man har gjort det dagen innan så självklart tar det lite längre tid. Men ungefär 20-30 minuter. Så. Jag gör resten av dem här och så kan vi komma tillbaka och jag ska visa dig hur de ser ut när de är färdiga. Så har vi vår bakade potatis som är bakade två gånger. Om ni vill få hela receptet kan ni gå in på lifestyletv.se. De ser gott ut, eller hur? Färgglad. Och med det här basilika och tofu, oliver, soltorkade tomater, det blir väldigt gott. Det kan jag lova er. Här från Lifestyle Talk är vi tillbaka nästa vecka med ett nytt och intressant program för dig som är intresserad i en mer hälsosam och aktiv livsstil. Vi ses! Har du några hälsofrågor eller idéer som du vill att vi ska ta upp på Lifestyle Talk? Skriv till oss på talk@lifestyletv.se. Vi vill gärna höra från dig.